idag. Som har bidragit till att vi har fått höra talas om Jesus. Jag har det senaste tänkt mycket på detta när jag har öppnat min bibel på morgonen för att läsa. Tänk på alla människor som har gått före mig genom historien. Som har liksom möjliggjort det så att jag idag kan hålla en bibel i mina händer. Där jag kan få läsa om Gud. Tänk de som har skrivit ner texterna. De som har flitigt kopierat texterna innan tryckkonsten kom. Eller de som troligtvis har gett sina liv för att bevara eller sprida de här texterna. De som har vigt sitt liv för att översätta bibeltexterna. Det är också ett väldigt arbete. Och som gör att jag kan hålla en bibel på svenska som jag förstår idag. Jag tänker också på mina föräldrar som introducerade mig för bibeln. Och alla de lärare, förkunnare eller pastorer som har förklarat bibeltexterna för mig. Som gör dem lite mer förståeliga och tillgängliga. Och idag ska jag då i min tur försöka att predika utifrån Guds ord. Vi hör ihop med de som har gått före. Och det är något väldigt vackert tycker jag. Vi får ta rygg på människor som har gått före. Och som vi ser som fina föredömen i tro och i liv. Och som i ett stafettlopp så får vi ta vid de som har gått före och troget springa vår sträcka och sedan lämna över stafettpinnen till nästa generation. Jag tänkte idag att vi skulle gå till Hebreerbrevet tillsammans. Om ni vill kan ni slå upp där 11:e kapitlet tänkte jag att vi ska läsa delar utav. Det brukar ibland kallas för trons kapitel. Och det här avsnittet det introduceras i vers 1 med frasen. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Den här inledande versen den kanske man kan se som en form av bekännelse som säger en del om trons natur. Och som sedan också fungerar som en tolkningsnyckel till hela kapitlet säger en del teologer. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Tron, eller kanske man kan säga tilliten till Gud. Det är grunden för det vi hoppas på. Hoppet om himlen. Tron och förtröstan på Gud, den ger oss en visshet om det vi inte kan se. En övertygelse om att i framtiden kommer alla de löften som Gud har gett oss som ännu inte uppfylls, faktiskt att uppfyllas. Tron och tilliten till Gud är grunden för vårt evighetshopp. Och även om det här kapitlet talar om tro så är ju författaren till Hebreerbrevet inte ute efter att ge någon form av teoretisk eller abstrakt redogörelse för trons natur. Utan efter en kort inledning så ger författaren istället konkreta exempel från Gamla testamentet på människor som under historiens lopp har levt och handlat i tro. Alltså människor som har gått före. Och detta för att visa de troende som läste brevet att de befann sig i ett gott sällskap. Och han raddar en massa människor här. Men störst utrymme det ges till Abraham som också brukar kallas för tronsfader. Jag tänkte att vi skulle läsa lite om honom. Och då går vi till vers 8 i Hebreerbrevet 11. Vers 8 och framåt så står det så här. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land. Och bodde i tält, liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. Det han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han, denna enda man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och det oräkneliga sandkornen på havsstranden. Och här gör sen Hebreerbrevets författare en kort paus liksom i sin uppräkning av exempel på vad Abraham gjorde i tro. Och reflektera kort över Abraham och hans familj efter att de har kommit in i det utlovande landet i Kanaan. Då kan vi läsa fortsättningen i vers 13 där framåt. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Här verkar inte längre handla om vad Abraham eller Isak och Jakobs, vad de i tro uträttade under tiden som de levde, utan snarare vad de i tro såg fram emot, det himmelska löfteslandet. Deras tro verkar sträcka sig bortom jordelivet mot det himmelska. Den tro de hade gav dem visshet om det som man inte kan se. Deras tro tog sig uttryck i ett form av evighetshopp som även gav dem en viss perspektiv på livet. Patriarkerna, som de brukar kallas, Abraham, Isak och Jakob, de levde som pilgrimer. De var på ständig vandring, de bodde i tält och de talade även om sig själva som gäster och främlingar på jorden. Författaren till Hebreerbrevet verkar i alla fall mena att patriarkerna aldrig räknade Kanans land som sitt, utan snarare sökte ett annat hemland. Och det handlade inte om det land som Abraham hade lämnat när Gud kallade honom. Det bättre land som de längtade till var det himmelska. Kanans land var alltså bara en form av skugga av det sanna löfteslandet. Och att de med tro såg fram emot det himmelska löfteslandet som sitt sanna hemland, det fick konsekvensen att de såg sig själva som pilgrimer, som gäster och främlingar på jorden på vandring till ett annat hemland. Jag vet inte om ni hänger med på resonemanget här, men Hebreerbrevets författare verkar göra den här reflektionen för att han vill uppmana att de som läser brevet också ska se sig själva som gäster och främlingar på jorden. Att de också ska bekänna sig som pilgrimer på väg till deras sanna hem som är i himlen hos Gud. Vårt evighetshopp är ju temat för den här söndagen i Allhelgonahelgen. Den helg då vi uppmanas att minnas de som har gått före. De som likt de här som Hebreerbrevets författare radar upp från historien tjänar som föredömen i tron. Och exemplen som ges i Hebreerbrevet, bland annat då Abraham, visar att en del i trons vandring, det handlar om att se fram emot himlen. Himlen, det som är bättre än något som finns i den här världen och som Gud faktiskt har i beredskap åt de troende när de kommer hem till honom. En del av trons natur verkar handla om att se himlen som sitt sanna hem. Och det får en del följder i hur vi ser på nuet. Och här lyfts ju Abraham fram som ett föredöme. Jag vet inte när du senast tänkte på himlen. Eller brukar du längta efter himlen? Eller vilken längtan driver oss? Eller brukar vi någon gång lyfta våran blick och se bortom den tillvaro som vi lever i nu? Är hoppet om evigheten något som är levande för oss? Tron är grunden för det vi hoppas på. Det ger oss visshet om det vi inte kan se. Vad kan det få för betydelse för oss om vi är likt Abraham ser fram emot himlen? Jag tror några grejer. För det första så tror jag att liksom att ha himlen på näthinnan på något sätt, att det ger oss perspektiv på vår tillvaro i nuet. Det kan ge oss perspektiv över och påminna oss om vad som är viktigt på riktigt i livet. Det kan hjälpa oss att prioritera bättre. Att vi investerar våra liv i det som har evighetsvärde. Eller som Jesus uttryckte det, att samla skatter i himlen och inte på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Vad är det som har evighetsvärde egentligen? Att prata om och påminna om himlen, det hjälper oss också att bli medvetna om att vi faktiskt en dag också kommer att dö. I Sverige så talar vi inte så mycket om döden. Döden, det brukar räknas som ett tabu vad gäller samtalsämnen i Sverige. Om man jämför med andra tider och andra kulturer så gömmer vi undan döden ganska mycket. Och döden behandlas ofta som något onaturligt i vårt samhälle. Medan den egentligen är precis lika naturlig som att vi föds. Och det är något universellt för alla människor, oavsett vart i världen man finns och vilka villkor man lever med, så kommer vi alla att dö en dag. Om inte Jesus kommer tillbaka innan, vill säga. Vi kommer alla att somna in. Och jag tror att det emellanåt är bra att vi blir påminna om att vi en dag ska dö. Det är ju något oundvikligt. Både så att vi på olika sätt kan förbereda oss själva och även kanske våra anhöriga för det. Men även för att det kan hjälpa oss att få perspektiv på livet som vi har fått som gåva att leva här och nu. Psalmisten i psalm 90, vers 12, han skriver så här. En bön till Gud då. Lär oss hur få våra dagar är, för då vinner vårt hjärta vishet. Att se fram emot himlen, jag tror att det också hjälper oss genom att ge tröst och hopp. Det kanske många känner igen. Att se fram emot himlen, det betyder ju inte att vi inte ska njuta av det goda som vi får i nuet, i det här livet. Gud ger oss goda gåvor även på den här sidan evigheten för oss att njuta av. Och vi kan ju redan nu få en försmak av himlen och det som väntar på olika sätt. Men vissheten om himlen, det är också en tröst när livet gör ont på olika sätt. Att veta om den glädjen som väntar på oss på andra sidan evigheten. Att veta att den brustna tillvaron som vi lever i nu, den kommer inte att bestå för alltid. En dag så kommer allt att bli bra. Det är Guds löfte till oss som tror. Och i alla fall för mig så är det en stor tröst. Och mycket hopp när livet kan kännas tungt och när det kan göra ont. En dag så kommer allt bli bra. Och det är en hjälp, i alla fall för mig, att hålla ut i det som kan vara svårt just nu. Att veta att en dag ska allt lidande och all död ta slut. Det är löften som vi får hålla fast vid. Och det är hoppfullt. Och himlen ger oss även mycket tröst och hopp när döden också skiljer oss från våra nära och kära. Under allhelgonahelgen så tänker vi ju på de som har gått före. Det inkluderar ju särskilt kanske de som vi känner som har lämnat oss, som inte finns här hos oss längre. Vi inbjuds att särskilt minnas dem och ge utrymme för också sorg och saknad. Men i detta så inbjuds vi även att påminnas om vårt evighetshopp. Hoppet om att vi ska förmötas igen på andra sidan. Även om döden på ett sätt är ett väldigt tydligt slut, så finns det en fortsättning. Döden har inte sista ordet. Och det finns hopp om att vi en dag ska få mötas på andra sidan med de som vi har fått ta farväl av här. Så när vi tar farväl av de som har somnat in, så är det inte bara ett farväl. Utan hoppet om evigheten, om himlen, den lär oss även att i tro säga att vi ses igen. Jag tror att ibland kan det vara värt för oss att komma ihåg och påminnas om att det, för den troende så är det värsta som kan hända faktiskt inte att vi dör. Det är inte det värsta som kan hända. Även om det är en sorg att behöva skiljas åt, så behöver döden inte nödvändigtvis se som ett nederlag, som det kanske gör i vårt samhälle. Jag var på en parentation förra året som jag tyckte uttryckte det så väl. Det var en äldre herre som verkligen levt i tro och varit föredöme för många, som dog i sviterna av covid-19. Och på hans parentation så fick vi stå upp. Och jag kommer ihåg en fras som pastorn läste som jag tyckte var så vackert. där han sa att den här personen då som hade gått bort, att han har befordrats till härligheten. Jag tyckte det var så fint uttryckt. Det var inget nederlag, utan han har befordrats till härligheten nu. Han har kommit till något bättre. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Jag vet inte hur du föreställer dig himlen eller evigheten, vad som väntar på andra sidan. Vi vet ju inte exakt. Men det kan ju vara lite läskigt att inte veta exakt vad som väntar när vår livsvandring på den här sidan evigheten tar slut. Men vi inbjuds ju att lita på Gud som på riktigt är god. Och vår tro och tillit till Gud ligger som grund för hoppet att när vi dör så kommer vi att få komma hem till Gud. Eller som Jesus säger i Johannes 14 som Ingmarie också läste, men jag läser den igen. Johannes 14, vers 1. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Det är en väldigt, väldigt vacker bild att få komma hem till Gud. Uppenbarelseboken har också många bilder som försöker ge glimtar om vad som kan vänta. Och jag tänkte också att jag skulle läsa ifrån Uppenbarelseboken 21, vers 1 och framåt. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon, och döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klaga, och ingen smärta ska finnas mer, till det som en gång var det borta. Och han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Vi vet inte exakt vad som väntar, men det kommer bli bra. Det kommer bli bättre än vad vi kan föreställa oss. Så låt oss avslutningsvis återvända till Hebreerbrevet. Efter att brevets författare har räknat upp den här imponerande skaran av människor som har gått före i tron. Män och kvinnor som på olika sätt har uträttat och uthärdat mycket i tron. Så kommer författaren med en liten form av slutkläm. Nämligen uppmaningen till läsarna att själva hålla ut i tron. Då kan vi läsa ifrån kapitel 12, där vers 1 och framåt. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom, uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Livet beskrivs här som ett lopp som vi är satta att löpa. Det är en metafor som återkommer på flera ställen i Bibeln. Och uppmaningen verkar vara: låt oss ta rygg på och inspireras av de som har gått före och sprungit sina livslopp väl. Och låt oss också bestämma att även vi ska löpa vårt lopp väl, ända till slutet och inte ge upp. Och för att löpa väl, låt oss göra upp med det som tynger och det som vill hindra oss från att löpa loppet. Och låt oss när vi lever våra liv, när vi löper vårt lopp, göra som Jesus. Nämligen ha för ögonen den glädje som finns liksom i vinstpotten som väntar på oss i himlen. Så att också vi kan uthärda det som möter oss under livets gång. Och låt oss också tänka på att vi kommer också på ett eller annat sätt tjäna som exempel för de generationer som kommer efter oss. Så låt oss satsa på att bli goda exempel som hjälper de som kommer efter oss att löpa sina lopp väl där de tar vid efter oss. Så avslutningsvis, Allhelgonahelgen är ju en helg där vi inbjuds att tänka på och minnas de som har gått före. Vi får inspireras av de som har varit föredömen i tron på olika sätt och visa tacksamhet också för det arv som de har lämnat efter sig som vi får ta del av. Och vi får återigen också minnas de nära och kära som har lämnat oss och ge utrymme för sorg och saknad. Och även påminnas om vårt evighetshopp. Hoppet om himlen där vi ska få komma hem till Gud och mötas igen på andra sidan. Och jag tänkte idag, eftersom det är Allhelgona, särskilt inbjuda dig och mig till möjligheten efter att vi firat nattvard att faktiskt tända ett ljus för någon som du kanske särskilt tänker på som har gått före hem till Gud. Som en symbolisk handling, konkret. Tänk på någon som du vill tacka för. Eller ge utrymme för sorg och saknad för någon särskilt som du tänker på. Eller låt ljuset få symbolisera hoppet om att vi en dag kommer få ses igen på andra sidan. Det vill jag särskilt inbjuda dig till idag och mig. Vi ber tillsammans. Och Gud, jag vill börja med att tacka dig, Herre, för alla de som har gått före mig, som har gått före oss här inne, Herre. Tack för de exempel som de är och som vi får ta rygg på och inspireras av, Herre. Och jag vill också tacka dig för det hopp som vi har i himlen. Tack för det som du, Jesus, har gått i förväg för att bereda plats för oss, Herre. Och tack för att du, när vår tid kommer att komma för att hämta hem oss, Herre. Tack för att vi kommer få vara med dig där du är. Jag ber att du skulle komma den här stunden, heligande, resten av gudstjänsten, och komma med din tröst och ditt hopp, Herre, och påminna oss om det hopp som vi har i himlen, Herre. Amen.